Välkommen till Placera-podden som idag gästas av Ludvig Rosenstam Åhman. Välkommen hit.
Ja, men tack så mycket.
Du har skrivit boken 101 tankar om aktier och det handlar om hur man ska tänka rätt men också väldigt mycket om hur man ska undvika att tänka fel och för att göra bättre aktieaffärer. Varför skrev du den här boken?
Ja, men dels så har jag läst på mycket om aktier de senaste 10 åren egentligen. Och jag började ganska tidigt med att läsa böcker och mycket artiklar och aktiebloggar både svenskt och internationellt då. Så jag tycker, men jag har ändå samlat på mig väldigt mycket tankar över tid. Så det är väl det att jag kände att, och sen har jag investerat vid sidan av då själv också. Så mina egna reflektioner från det jag har gjort på börsen tillsammans med allting jag har läst tyckte jag ändå att jag hade samlat på mig så mycket att det kunde bli en bok. Och sen så en annan idé med det var, jag var inne på det, jag läste mycket aktiebloggar. Så jag ville skriva en typ av bok som var i ett enkelt format då, som var enkelt att ta till sig. Och där har de här 101 tankarna då, att det ska vara korta kapitel, lite upplagt som 100 blogginlägg.
Mm. Och vad har du då för egen relation till aktier? Vad är din egen erfarenhet? Jag vet att du jobbar på bank. Mm. Vad gör du, Danske Bank, vad gör du där?
Jag jobbar som investeringsspecialist. Så jag har dels hand om kommunikation kring vår marknadssyn. Där jag stöttar då vår seniora strateg Maria Landeborn. Men sen har jag även hand om kommunikation kring förändringar som vi gör i diskretionära portföljer. Och så har jag lite utbildningar och så, både om payroll finance och rådgivning och sådär.
Och som sagt, du har handlat med aktier i 10 år.
Mm.
Vad tar du med dig främst från de här 10 åren skulle du säga?
Jag har alltid varit ett Warren Buffett, Benjamin Graham-fan så här. Så jag började mycket med den stilen och mycket så här fokus på värdeinvestering och mycket stockpicking då. Så var så det hela började, men sen över tid så har jag blivit mer fokuserad, eller jag har väl insett att det är väldigt svårt att slå marknaden över tid. Och jag vet inte om den typen av analysarbete som det skulle krävas av mig för att kanske ha en chans. Jag tror inte att över 10, 20, 30 år, jag tror faktiskt inte att jag kommer generera någon vidare överavkastning med tanke på den tiden som jag kanske skulle behöva lägga ner då. Så jag har faktiskt gått över från att vara mer av en stockpicker till att bli, alltså börja investera mer i investmentbolag, ETFer och fonder.
Det låter ju nästan lite, ska man säga, tråkigt för den som är väldigt intresserad av aktier. Är det så man ska tänka? Man ska ge upp?
Nej, men det ska man inte. Alltså, sen så aktieintresset har ju gett mig väldigt mycket. Så bara en sån sak som att ha det här intresset av aktier, det gör att du kan lära dig om så mycket andra områden. Jag menar, jag har lärt mig om beteendevetenskap har ju blivit en stor grej. Ja, men du lär dig om nyckeltal, om olika bolag, affärsverksamheter, du lär dig om makroekonomi. Så bara som ett intresse och för att lära sig mycket så tror jag det är bra att investera i enskilda aktier. Men alltså det finns ju många studier som visar att det är väldigt svårt att tajma marknaden och att överavkasta över tid. Jag brukar dra ett exempel från det den här, dels så brukar jag dra Brad Barber och Terence Odin. De har skrivit en artikel där från 2000, men då gjorde man en studie på, det var 66 500 hushåll i USA och kollade på deras aktivitet i portföljerna. Och sen så kollade man på de som hade haft högst aktivitet och hur de hade lyckats på börsen och jämförde det med de som hade haft lägst aktivitet. Då. Och det visade sig att ja, men, de som hade högst aktivitet de fick en avkastning på 11,4% per år under den här tiden, medan de som hade lägst aktivitet hade en avkastning på runt 18,5%. Så det visar ändå på att just när vi försöker agera mycket, det är ganska svårt att tillföra något där. Och det visade sig också att aktievalen var inte problemet. Man hade till exempel haft mer småbolag i portföljerna jämfört med då S&P 500. Så det var positivt. Men däremot så var det just dels transaktionskostnader då, men också just tajmingen. Alltså fler beslut ledde till fler felbeslut. Så det jag försöker göra är ju att hålla ner aktiviteten i portföljerna.
För det här är en av de här tankarna som du tar upp.
Exakt.
Det är en aktivitetsbias. Mm. Hur funkar det? Man tror att man är duktigare för att man gör något, men i själva verket borde man låta bli.
Ja, men alltså det är väl en naturlig tendens vi har som människor då, att vi tror att vi uppnår ett resultat genom att agera. Det är ju egentligen, ofta så råder ju det sambandet. När vi gör någonting så uppnår vi ett resultat. Men på aktiemarknaden är det väl snarare tvärt emot då. Och det finns många exempel på det här när det kan slå fel. Jag brukar också dra ett exempel med Joel Greenblatt då, som har, ja, men han byggde ju en fond kring sin sån här Magic Formula som handlar om att välja ut bolag med hög return on capital och hög earnings yield. Och så rankar man då bolag utifrån de två parametrarna och väljer ut dem. Jag tror det brukar vara 30 bästa. Och det han gjorde hösten 2009, oktober 2009 då, så gjorde han en tjänst av det här. Och då fanns den i två versioner. Antingen så lät man bara tjänsten sköta förvaltningen, eller så då kunde man bara ta del av de här aktierna enligt den här rankingen, enligt Magic Formula. Och det visade sig då efter 2 år så hade de som alltså skötte förvaltningen själva, de hade fått en avkastning på 59,4%, medan de som alltså själva tjänsten skötte förvaltningen fick en avkastning på 84,1%. Väldigt fin avkastning då efter finanskrisen, så det steg ganska snabbt. Men det är alltså ett exempel på att man känner då att man kan liksom inte bara hålla sig till de här bolagen. Man vill gärna in där och peta. Så det kan vara att man kanske väljer bolag som man kanske väljer bort bolag som man har hört något negativt om, eller så väljer man bort dem som har den absolut lägsta värderingen och sådär. Och det är ju ett, vi vill gärna in där och agera helt enkelt. Så jag har ju som tips där att försöka hålla sig borta för att undvika den här typen av tankefel då.
Så det bästa man kan göra, det är att ta någon form av beslut och sen så hålla sig till det och inte göra någonting utöver det. Är det så man ska tolka?
Ja, alltså antingen, det finns väl 2 sätt att göra det på. Antingen allting som är automatiserat, alltså på alla sätt som man kan automatisera beslutsfattandet, det är positivt. Så säg en sån sak som ett månadssparande till exempel. Hur bra som helst, det bara förs över pengar varje månad. Man slipper tänka på det. En annan sån sak som är automatiserad är ju en sån sak som rebalansering. Säg att du har en aktie och ränteportfölj, du har 70% aktier och 30% räntor. Ja, men om du då automatiskt rebalanserar om den här när aktiedelen har dragit iväg kanske en gång per år eller så, ja, men då är det också ett automatiskt beslutsfattande som gör att du faktiskt kan köpa aktier när andra säljer. Men jag tänk om du hade en 70-30-portfölj med årsvis rebalansering. Då hade du faktiskt köpt aktier i början på 2009, bara några månader efter Lehman Brothers hade kraschat. Så jag menar, det är ju ett tillfälle då alla andra säljer. Men genom att automatisera beslutsfattandet har vi möjlighet att då köpa när det ser som mörkast ut.
Så någon form av fondrobot eller någonting sånt där egentligen. Men hur ska man då tänka? Ska man liksom, det låter som att du säga att hjärnan är väldigt dålig på det här. Kan man inte liksom få sig själv att ta bättre beslut på något sätt?
Jo, absolut. Och det är det andra som jag tänkte komma till, det är också att jag menar, för det är lite intressant då, just när det gäller alla de här tankefelen. Det bygger ju mycket på Kahnemans arbete. Daniel Kahneman och Amos Tversky började göra mycket experiment kring det här på 50-60-talet. Och det var ju just att de var ju psykologer, och sen så satte de sitt psykologiperspektiv då på ekonomi, och det var ju även därför han vann Nobelpriset där 2002. Men grejen är den, om man frågar honom om han är bättre på att hantera de här tankefelen än vad andra människor är, så säger han nej på den frågan. Vilket ju då inte, det ger ju inte så mycket hopp åt oss vanliga. Men det han också säger är att det är väldigt viktigt då att hålla sig till ett system eller till en strategi då, helt enkelt. Så det är ju det man ska göra på aktiemarknaden. Alltså har man en väldigt tydlig strategi, gärna nedskriven, kanske att du har någon checklista med den här typen av indikatorer vill jag se, den här typen av nyckeltal, och sen så följer ju den. Och även då när kanske då om en aktie värderas upp och den värderas upp och du inte längre, alltså att den är högre värderad än vad du har på din checklista att maxvärderingen får vara, då kanske det är dags att sälja den till exempel då, beroende på vad man har för strategi. Så det är ju ett sätt att ha en tydlig strategi och verkligen hålla sig till den för att undvika de här tankefelen.
Man tänker så här, något av de vanligaste felen som man kanske gör, jag tänker på förlustaversion. Mm. Vad kan man säga om det? Det är också en av de punkterna som du tar upp.
Ja, precis. Det här började väl också av ett experiment av Amos Tversky och Kahneman då, att de där personer singlar slant om pengar, och då frågade de då, ja men vid krona så vann man $100 och vid krave förlorade man $100. Men då var det ingen som ville acceptera det. Man ville inte ta den här 50-50-chansen på en förlust. Och då började man testa, men hur mycket ska det krävas för att man ska ta den här förlusten på 100 dollar? Och då var det någonstans mellan 150 och 250, så men snittet var väl 200 dollar. Så det var så man kom fram till att en förlust gör dubbelt så ont som en vinst känns bra, som är det här klassiska som jag tror många har hört. Och grejen, det som det får för effekter på investeringar är att man gärna behåller förlustaktier i portföljen. För när man har, om man ligger med förluster, då vill man inte gärna sälja den, för då måste man realisera den här förlusten och känna den här smärtan då av att förlora. Så ligger man gärna kvar i en aktie till exempel, men det man ska komma ihåg är att en nedgång på 50% kräver en uppgång på 100%. Så jag menar, låter man dem ligga kvar för länge så kräver det ganska mycket för att man ska komma tillbaka igen. Och en annan sån här viktig poäng där är att det är väldigt många som gärna vill vinna tillbaka den här förlorade avkastningen i samma aktie också. Men jag menar, alltså för, om säg att en aktie har sjunkit med 20%, om du nu vill få tillbaka det här, ja, men då ska du ju göra det i den aktie som har bäst förutsättningar för det nu och framåt. Och inte nödvändigtvis vinna tillbaka i exakt samma aktie. Men vi har alltså en tendens att vi vill liksom inte realisera den här förlusten i aktien, så vi hoppas gärna på det istället då.
Så kallade surdegar kan man väl säga.
Ja, men exakt.
Men om man tänker så här, och då testar jag en liten taktik som hur jag brukar tänka. Mm. Om man ändå känner att det här priset, den här har ju sjunkit mer. Jag tror ändå på den här långsiktigt. Då brukar jag tänka, om jag kan tänka mig att köpa mer, då behåller jag den.
Exakt.
Men om jag inte kan tänka mig att köpa mer, då ska jag verkligen tänka på att sälja den. Vad tänker du om det?
Ja, men det är jättebra. Och samma sak då. Om du inte hade haft den i portföljen, hade du köpt den idag, så kan man också tänka då att... Och det kan man ju också göra. Jag menar, vi har ju fördelen i Sverige just med ISK. Alltså inga skatter på att nu ligger det som en förlustaktie ändå då. Men jag tänker mest bara att det är ganska enkelt att bara gå ut ur en aktie, bara fundera över det och sen kanske gå tillbaka in vid ett senare tillfälle. Men just så att man verkligen måste tänka efter. Skulle jag köpt den här aktien idag om jag inte hade den i portföljen?
Du pratar också mycket om mentala ankare. Det är ju en och annan sån här igenkänningssituation när man läser. Framförallt kanske den här. Att man liksom på något sätt så fastnar den kursen i ens huvud. Vad tänker du om det? Mm. Det är liksom första intrycket pratar du om.
Ja, men exakt. Precis. Mentala ankare handlar ju då om att vi gärna fäster oss vid ett pris eller vid en siffra bara, kan det ju vara. Men jag brukar faktiskt prata om just mentala ankare och förlustaversion i kombination också. För säg att du har köpt en aktie på 100 kronor och den går ner till 75. Ja, men då har du ju det här mentala ankaret att den har ju stått i 100 kronor. Man har alltså en tendens att tänka att oavsett förutsättningarna för bolaget idag, så tänker man att bara den har stått i 100 kronor, ja, men då kan den nog gå tillbaka dit.
Då är det rätta priset.
Ja, men precis. Men det är ju alltså förutsättningar idag då som ska avgöra såklart. Men, och då har du även då med förlustaversion. Så säg att du köpte på 100, den står i 75. Ja, men då har du förlustaversion och du vill inte sälja, för du vill inte ta smärtan av en förlust. Och då har även det här mentala ankaret att den kan ju säkert gå tillbaka till 100, för den har stått där tidigare. Så här kan ju vara ganska förrädiskt då i en nedåtgående marknad, just att man håller kvar för länge.
Och jag tänker på, apropå det här med aktivitetsbias, men också få återgå till mig själv. Jag kan många gånger tänka att det är problem att inte göra något heller. Framförallt om det handlar om att pengarna inte jobbar för en i portföljen. Och att man kan, som du säger, man kanske inte har hur mycket tid som helst. Alltså, hur ska man tänka där? Tid på liksom analysen, på att läsa på versus att faktiskt få det gjort.
Mm. Ja, det där kan ju vara ett stort problem för många, eller mycket pengar som finns på bankkonto och sådär. Och där finns det en annan bias som jag kallar ångeraversion, eller regret aversion då på engelska. Och det handlar om då att vi inte vill ångra beslut i efterhand. Så vi vill inte köpa, vi vill inte gå in på aktiemarknaden bara för att se den rasa. Och vi vill inte sälja en aktie bara för att se den stiga igen. Så det där är ju en risk som finns. Och jag har faktiskt ett eget exempel från slutet på 2018 där. För då, det var ju då som aktiemarknaden gick ner ganska kraftigt. Och då hade jag bestämt mig för att jag skulle köpa en lägenhet i början på november. Jag bestämde mig i början på november. Så då var jag tvungen att sälja av lite av. Jag hade lite cash redan, men jag var tvungen att sälja av ungefär 20% av portföljen. Då bestämde jag mig för då var det fortfarande ganska positivt den hösten. Alltså, det var inte helt klart att det liksom skulle fortsätta gå neråt. Det kändes ändå som att det här skulle kunna vända igen. Så då bestämde jag mig för att dela upp det här så att jag sålde av i två tillfällen. Så jag sålde av hälften direkt och sen de här sista 10% skulle jag vänta med till december då.
Och sen vet du vad som hände i december?
Sen vet du vad som hände i december. Och det roliga är att jag hade liksom inte, och jag borde ju veta bättre. Jag borde ju ha satt då, okej då att jag valde att dela upp det. Men då skulle jag i alla fall satt att vid det här datumet i december, då säljer jag. Som jag då sa i början på november kanske jag ska säga till början på december och verkligen, det är det datumet som gäller. Men istället så hade jag inte satt något datum utan jag väntade ju då. Så jag väntar och lyckas i princip träffa botten. Så jag tror jag säljer typ 27 december. Och det är verkligen det här för, man vill så ogärna ångra beslut i efterhand. Jag brukar dra det här exemplet och det absolut värsta som kan hända är att du säger upp den här postkodlotten och ser din granne bli stenrik och behöver ångra det resten av livet. Så just det här med att behöva ångra beslut är väldigt jobbigt för oss då.
Och ett beslut som jag tror många känner igen sig i och ångrar bland annat här på redaktionen, det är att man säljer av för tidigt. Vad är det som gör att man gör det och hur kan man undvika det?
Dels så kan du ju ha lite med den här rädslan för att det ska vända neråt igen då. Alltså just att man inte vill att man ska ha förluster i portföljen så man gärna tar den där vinsten lite för tidigt då. Så vi har ju en riskaversion i oss. Så det kan ju vara en sak och sen kan det ju också vara då att man kanske men man agerar inte utifrån tydliga checklistor och strategier för när man ska sälja utan man istället då känner att nu har det gått upp här lite, börjar bli lite nervös, agerar på känslor istället och så säljer man av. Så jag tror väl ändå att har du köpt en aktie, jag tycker det är väldigt viktigt att man ska ha en strategi för när man ska sälja redan innan man köper. Så då kan det vara kanske att den bara stiger till en viss nivå. Då tar jag den vinsten och då är det ju helt okej då. För de har ju följt den strategin som man har. Alternativt då att säga att värderingen har stuckit iväg. Och så väljer man att sälja av på grund av det då.
Så då ska man inte tycka att det är dumt att gå miste om. Jag bara tänker på vissa aktier som ju har gått som man kanske har tänkt att nu har den här gått 3 gånger pengarna på 1,5 år. Mm. Och sen så tycker man nu och sen så fortsätter de så är den 10 gånger pengarna nästa 5 åren. Då är det liksom inget fel att sälja av där eller hur?
Nej, alltså min syn på det är ju att när man börjar jaga de där sista procenten i avkastning då är risken att man istället gör bort sig. Så jag tror att över längre tidsperioder det visar sig ändå, jag brukar referera till den här studien, dels så gör ju Morningstar en studie varje år som heter Mind the Gap och sen gör analysfirman Dalbar en studie som år efter år då visar investerare som investerar i fonder. Då kollar man på fondens utveckling under ett år och så investerarna i den fonden, deras utveckling. Och då visar det sig att investerarna underavkastar fondens utveckling. Så jag tror att, och det handlar kanske lite om att man just försöker tajma toppen. Så jag tror ju snarare på att fatta mera regelstyrda beslut snarare än att försöka tajma toppen. Lyckas du tajma toppen genom att ha en regel för som till exempel en värderingsregel, då får det komma som en bonus.
Det handlar också om att inte falla in i flockbeteenden. Jag tror kanske många gånger att man själv inte tycker att man är en sån person som gör det, men per definition så är ju ändå de flesta sådana, annars skulle det inte bli några flockar. Kan man ge något exempel där på hur man ska liksom skydda sig mot att utan att tänka på det hamna i de här flockbeteendena?
För det finns ett intressant experiment där också, där Salmon Ash gjorde ett experiment från 1951 där han tog då 7 stycken försökspersoner och så fick de då 2 olika kort med streck på. Så på det ena kortet fanns 1 streck och på det andra kortet fanns 3 streck. Och då ska de säga vilket av de här 3 strecken som var lika långt som det här strecket på det vänstra kortet. Och då har han sagt till 6 av de här 7 försökspersonerna att ge fel svar. Det är alltså väldigt uppenbart vilket som är rätt här. Men i majoriteten av fallen så säger även den 7:e fel svar. Och det här har ju någon typ av evolutionär förankring då att det var viktigt att vara en del av gruppen för
Det märker man ju, förlåt att jag avbryter, men det märker man ju väldigt mycket här. Mm. Vi har ju väldigt många förvaltare här på besök och de pratar ju oerhört ofta om ungefär samma bolag, ungefär samma branscher, ungefär samtidigt. Men ska man inte göra så då? Är det inte farligt att vara helt motvalls?
Ja, alltså jag menar, ska du överavkasta över tid så gäller det ju väldigt mycket att du har din egen idé. Nu tänker jag, ni som sitter här kanske ändå har någon typ av idé kring vilken typ av bolag som ni letar efter jämfört med resten av marknaden. Så att det ändå kan vara okej när man är i en mindre grupp. Men det värsta är kanske då om du följer, jag tänker, jag brukar ge exempel som IT-bubblan är ju så klassiskt. Jag menar, värdering spelar ingen roll längre direkt. Man tar .com i bolagsnamnet. Så,
cannabisaktier, ja, tror jag många känner igen sig som, exakt, lite närmare i tid.
Precis. Jag brukar ge exemplet Bitcoin i början på 2018 också. Det var väldigt många då som skrev in i Bitcoin, särskilt många unga investerare. Det är inte ens säkert att de kanske hade investerat tidigare. Men de såg att sina kompisar gjorde pengar. Och det är ju så, just det med flockbeteende då, man dras med extremerna. Så man köper när alla andra köper och sen så säljer man när alla andra säljer. Vilket ju, ja, det ska. Det är ju såklart ens avkastning över tid.
Men det kan ju också vara så att det är dyrt att inte vara där alla pengar är. Jag tänker bara om man inte har varit med i fastighetsracet, om man inte har varit med i börsen de senaste åren, alla varit så positiva. Det kostar ju också vansinniga pengar. Hur ska man veta vad som är flock och vad som är att helt enkelt inte gå miste om vad flocken går?
Ja, nej, alltså sen när det gäller aktiemarknaden generellt eller så, eller exponering mot olika sektorer och så, så tycker jag att man ska vara investerad över tid. Det finns ju många exempel på det här, vad som händer om man missar till exempel de 25 bästa börsdagarna under en period. Vi har ett exempel som vi brukar dra, då är det från 2004 till 2019 på MSCI World då, så hade man, om man hade missat de 25 bästa börsdagarna, hade man ingen avkastning alls, medan då under den här 15-årsperioden hade MSCI World gått upp med 150%. Så jag menar, man ska ju vara investerad över tid, absolut. Så det ska man inte vara rädd för, men just det här att försöka tajma då olika sektorer. Alltså jag föredrar att man har en exponering mot, alltså det blir ju en diversifierad portfölj, så man har en exponering mot fastigheter, man har en exponering mot olika typer av aktier och olika sektorer, gärna olika regioner också. För då kommer du aldrig missa någon avkastning när det drar iväg väldigt mycket. Men du kommer aldrig göra de där stora misstagen heller. Så ja.
Just det. Och apropå då diverse experter, och man får ju otroligt mycket input både från, framförallt kanske från media, men också sociala medier. Hur ska man liksom det här att lära sig saker som man faktiskt har nytta av och för att kunna bilda sin egen uppfattning och då fast ändå liksom få bort mycket av bruset. Hur ska man tänka kring det?
Jag brukar poängtera det också, att den här boken är skriven framförallt till en långsiktig investerare. Men det som jag brukar säga där är ju att hellre fokusera på saker som, ja, men böcker, kanske vetenskapliga artiklar, kanske historiska årsredovisningar är ju ett jättebra sätt att lära sig mer om olika branscher och sådär. Att man fokuserar på den informationen som är mer ständig, alltså snarare än de här kortsiktiga nyheterna som påverkar. För jag menar, genom att fokusera på den typen av information så kan man bygga upp en mer långsiktig strategi som sen gör att man kan hantera det här kortare informationsflödet. Så jag tror att man börjar där någonstans och sen så gäller det ju då att man har en väldigt tydlig strategi och så att man håller sig till den oavsett vad det här kortare informationsflödet säger, skulle jag säga.
Så du då, det här till exempel coronaviruset som det är ju stora grejen just nu, är det bara brus?
Alltså det är ju inte brus på det sättet, men jag menar om du har en strategi där du ska behålla det du äger de kommande 10, 20, 30 åren, ja, men då kanske det inte påverkar dig så mycket. Sen är ju frågan då om du, så jag menar, har du en diversifierad aktieportfölj eller om du investerar i breda fonder och sådär med en global spridning. Ja, men då är det ju bara att fortsätta köpa månad för månad. För jag menar, då kommer du dra nytta av att köpa både dyrt och billigt över tid. Så alltså visst, det har ju betydelse såklart i det korta perspektivet. Men jag tror att det är bättre för de allra flesta att ha en mer långsiktig strategi och hålla sig till den.
En av de största tankefelen som jag upplever att jag själv gör, det är... att om någonting har gått upp väldigt mycket, så tycker jag per alltså då tycker jag att det är dyrt. Tycker det är svårt att hoppa på det, för då känns det som att man har missat tåget. Men som du skriver i din bok, vinnare vinner ofta stort och så vidare. Och momentum är, ja, ändå så är det så. Hur kommer det sig att man kände så?
Att man inte tror att det ska fortsätta då? Ja, nej, men det är ju fortfarande, det är väl lite samma sak där. Att man, jag menar, när något har gått väldigt bra, så är man ju rädd för den här vändningen, att den ska komma. Så jag menar, det är nog det, men det är nog återigen det där att man fokuserar på det man har sagt från början innan man köpte då. Skulle jag säga, så att du verkligen har den där strategin fast från början.
En av de sakerna som jag tror att det är vanligt förekommande där ute, framförallt när det har gått så bra under väldigt lång tid som det har gjort, man överskattar sig själv. Mm. Att man tror att man är duktigare än vad man är. I många andra områden är det ju faktiskt väldigt bra att tro att man är bättre än vad man är, men inte inom aktier, eller?
Nej, jag brukar ju skriva, jag har ju skrivit om det där med just ödmjukhet på börsen, och det är ju särskilt viktigt nu då, kanske efter en 10-11 år i börsuppgång här. För det finns något som heter self-attribution bias, eller just självskattning då på svenska. Och det handlar om att man gärna ger sig själv cred för framgångar, och sen så skyller man eventuella misslyckanden då på otur. Och jag tror att det gäller att ha någon typ av självinsikt där då, att är det verkligen så att mina resultat har kommit som ett resultat då av min egen förmåga, eller är det så att jag kanske har dragit del av den avkastning som har kommit av att det har varit en väldigt stark marknad. Så det är ju ganska svårt att bedöma det där, vad som faktiskt är tur och vad som är skicklighet. Så det är inte jätteenkelt, men jag tror man hela tiden ska ha det i bakhuvudet någonstans. Att man ska hela tiden ifrågasätta sina beslut och minnas det här också, att varje gång du köper en aktie så finns det en säljare på andra sidan. Så jag menar, du behöver fundera då över vad kan den personen ha för motiv för att sälja den här aktien som du köper. Så att hela tiden försöka ha ett brett perspektiv kring sina aktieinvesteringar.
Ska man lägga mer tid på sina misslyckanden då, tycker du?
Ja, jag tror nog man kan lära sig mer av sina misslyckanden. Jag vet, Ray Dalio har något koncept inom Bridgewater, som är världens största hedgefond. Han har det här mantrat då, att pain plus reflection equals progress. Så titta på sina misslyckanden som man har gjort, och sen reflektera över varför det blev så. Och sen då utvecklas man då gång på gång genom livet. Så det tror jag på. Och det finns ju, jag brukar rekommendera en bok som heter Big Mistakes av Michael Batnick. För ofta så läser man ju bara framgångssagor om stora investerare. Men det han har gjort är att han har kollat på några av de absolut största investerarna genom tiderna och kollat på de misslyckanden de har gjort och se vad man kan dra för lärdomar av det. Så jag tror faktiskt på att studera misslyckanden, det är positivt. Och en annan poäng här förresten, det är ju att inte bara kanske ha en nedskriven checklista, utan även ha, alltså vid köp- och säljbeslut, även då skriva varför man köpte till exempel då. Så att man kan gå tillbaka och sen över tid inse vilken typ av misstag man gör. Så jag tror att skriva ner saker, för det blir enklare då att reflektera över det man har gjort, och sen också över tid bygga en strategi som passar en själv. För det är ju ganska personlighetsberoende också. Alltså, jag menar, man måste ha en strategi som verkligen går i linje med sitt eget sätt att se på marknaden och sådär.
Just det. Och om du får, kan du dela med dig själv av något misstag och vad du lärde av det?
Ja, jag var inne på, det var ju ett stort misstag då, det jag gjorde 2018 där. Nu blev ju 2019 ett väldigt bra år, och jag behövde ju, majoriteten av mina pengar var ju kvar på aktiemarknaden. Så jag menar, den tog ju inte så hårt ändå. Men en annan sak som jag tänkte på, det är det här med confirmation bias. För det var under, jag tror det var under 2014, så skrevs det ganska mycket på aktiebloggar om två norska oljeservicebolag. Det var Fred Olsen Energy och Bonheur. Och jag kommer ihåg, alltså jag tyckte, så som jag kommer ihåg, så var det så här, starka marginaler, låg värdering, en typ av konkurrensfördel och stabila utdelningar. Och
sen hände något med oljepriset.
Ja, men exakt, slutet på 2014 där, va? Ja. Och grejen var den att, alltså det var verkligen, jag kände verkligen den här confirmation bias, eller bekräftelse bias som jag kallade i boken, att jag menar, det kändes som att caset passade mig så bra på den tiden att jag menar, det spelade ingen roll, jag hade ju inte ens behövt läsa årsredovisningen, jag visste redan vad som stod där, för det, alltså, confirmation bias är ju vår tendens att bara ta in information som stärker vår egen tes om någonting, och så jag menar, det blev så tydligt då så här i efterhand hur jag bara tog information som stärkte min tes där, så ja,
det... Köpte du?
Ja, absolut. Jag köpte ju där då och låg kvar ett tag, inte jättelänge, men kanske ett år. Så det blev ingen jätteförlust, men det är fortfarande en onödig förlust som kostar på övertid. Liksom.
Och jag tänker på det här också, om man, som du sa, att man får anpassa sin strategi eller hur man tänker utifrån den personen som man är. Vissa sitter och analyserar enskilda bolag in väldigt länge. Man kanske går en del på magkänsla också och intuition. Jag tror kanske många känner igen sig i det, däribland undertecknad. Hur ska man ens lita på sin magkänsla?
Ja, jag skriver en del om det där, och jag menar, intuition, jag tycker ett bättre ord för det är ju mönsterigenkänning. Alltså intuition existerar, men det tar väldigt lång tid att bygga upp, och det bygger då snarare på att man har sett mönster, alltså liknande situationer, ett stort antal liknande situationer historiskt, och så kan man agera utifrån den informationen som man har lagrat i hjärnan då. Så jag menar, alltså visst, har man hållit på med någonting. Ett exempel är ju, men bara som en tumregel kan ju vara den här 10 000 timmars regeln då. Det är Malcolm Gladwell som har skrivit en bok om det, baserat lite på forskning av Anders Eriksson. Men i alla fall, jag menar, har du hållit på med någonting så pass länge, ja, men då kanske du kan ha en typ av intuition kring någonting. Men alltså är man mer i början av sin karriär, så är det bättre att förlita sig på en ganska tydlig process eller checklista eller så här, så strategi.
Så ju längre man har varit med i liksom i gamet, desto mer får man eller bör man lita på sin...
Ja, får man skulle jag säga. Jag är egentligen inget fan av intuition, men jag kan tänka mig, och särskilt tänk sådana som nu är inte jag bra på teknisk analys till exempel, men det är inte som att jag utesluter det, men jag menar, tänk de som har hållit på med det väldigt länge och kollat på grafer dag efter dag efter dag, ja, men då känns det nog ändå som att man efter en tid kan börja se mönster i marknaden faktiskt, så absolut, men jag skulle ändå rekommendera att man har en tydlig strategi, en tydlig checklista istället och fokusera på det.
Och lite här kommer vi också in på en annan sån här bias, eller man säger ett feltänk, och det är närtid. Att man tror att det som har hänt nyligen, att det är det som kommer fortsätta. Om jag räknar 10 år tillbaka i tid för dig, Du var inte investerad under finanskrisen till exempel. Många av dem som kanske är nya in på aktiemarknaden har ju bara varit med om att det har gått bra, möjligen då med ett litet hack i kurvan där 2018 då. Men ja, vad är den klassiska tankefällan här?
Ja, men dels bara för att kommentera på just finanskrisen där. För det är också en närtidsbias, även om det var ganska länge sedan nu. Att när man tänker på en recession idag, då tänker man ju alltså finanskrisen som en recession. Men den i ett historiskt perspektiv var ju väldigt extrem. Det är ju inte säkert att börsen rasar bara för att man har en recession. Så det är ju en sak då som gör att nu när det går då, det har ju gått mycket recessionssnack sedan den tiden också. Jag menar redan 2011 där med eurokrisen. Men det jag menar är att då kanske man blir väldigt rädd, för man tänker att ja, men nu kommer en recession och då kommer det bli en ny finanskris. Och jag menar, ja, marknaden går ner med 40-50%, och så behöver det inte vara. Så det är ju ett problem med just den här tidsbias. Ett annat problem är, jag brukar dra exemplet där återigen med den här perioden då, slutet på 2018. För Jim Simons, som har grundat den här Renaissance Technologies, den stora kvantbaserade hedgefonden, de har den här Medallion Fund som har kastat 66% per år före avgifter sedan 88. Och det är lite kul därför, i slutet här då i december 2018, så är han på semester i Beverly Hills, och då ringer han in till kontoret och frågar, är det inte dags att köpa lite skydd på nedsidan nu? Och då har han, alltså, han är ju känd för att han har byggt upp en sån här kvantbaserad fond, hedgefond, som helt ska ta bort alla mänskliga beslut. De ska bara förlita sig på sina modeller. Men även han då påverkas av de här stora nedgångarna. Och grejen är den att här i slutet på 2018, då är, alltså, det är ju väldigt få som säger att ja, men aktiemarknaden, den tenderar att hela tiden gå mot nya höjder över tid. Utan snarare är det ju att ja, men aktiemarknaden tenderar att falla kraftigt ibland, och där nere så påminns man om hur ont de här fallen kan göra. Så det är väldigt svårt att komma ihåg den här resan upp till toppen precis före, om man lägger allt fokus på vad som har hänt i närtid då.
Så det här kan helt enkelt vara åt båda hållen.
Ja.
Både att man tror att allt ska gå som det har gått senaste tiden, men att man också då förstärker de fallen som har varit med att man tror att det ska bli likadant.
Ja, men exakt.
Så, och hur ska man då tänka? Då är helt enkelt tänka att man har ändå ingen aning, så man kan lika gärna inte göra någonting, eller hur?
Man får gärna dra, alltså jag brukar säga det, att se det större perspektivet. Så dra fram en graf på en 15-årsperiod. Ofta så är det ju så att på varje 15-årsperiod, oavsett när du har börjat, så har du haft en positiv avkastning. Så minst de här större perspektiven i de där extremlägena. För det är oftast i extremlägen som vi tenderar att göra fel. Både när det går väldigt kraftigt uppåt eller kraftigt neråt. Det är då vi kanske till och med frångår vår strategi, som Jim Simons till och med höll på att göra. Men det är där vi behöver påminna oss om de här större perspektiven istället.
Och om man nu mår väldigt dåligt över att gå in och se att det står på minus, som det är väldigt ofta när man liksom loggar in, det står inte ens minus procent, det står ju minus liksom hur många kronor det har gått ner under en dag. Hur ska man liksom skydda sig mot det? Ska man strunta och titta?
Ja, jag tycker ju det. Alltså för mig hade räckt, för de allra flesta investerarna, om man går in och kollar kanske en gång i månaden, en gång var sjätte månad. Det beror ju på vad man har för strategi såklart. Men eller ja, om man går in och om man då har någon typ av stockpicking-strategi som är lite mer långsiktig, och kanske man ska gå in och kolla i samband med kvartalsrapporter eller någonting. Nej, men så alltså för att försöka undvika de här kortsiktiga känslorna som kan försöra de här mer långsiktiga resultaten, så ska man nog försöka undvika att kolla portföljen för ofta. Särskilt om man vet med sig att man reagerar på det.
Och vanligaste misstaget som folk gör?
Vanligaste misstaget som folk gör?
Jag tänker lite på att ta tips från andra.
Ja, den är ju, ja precis. För man får ju, alltså, oavsett vad man går in, om man går in på ett aktieforum eller man går in på sociala medier eller bara läsa nyheter, så alltså alla de som skriver där har ju ett annat perspektiv än vad man själv har. De har en annan ekonomi, de har ett annat tidsperspektiv. Alltså även expertanalyser har ju ofta ett annat tidsperspektiv än vad en vanlig privatperson har. Så jag menar, det är väldigt svårt, man kan ju inte förlita sig blind på det. Utan det man behöver göra är då att ha en egen strategi och skapa sig en egen uppfattning om olika aktier. För det är ju när det börjar gå ner kraftigt, både på marknaden i stort eller i ett enskilt innehav då. Det är då som det är väldigt viktigt att ha, alltså då ska du veta varför du äger det du äger. För där är det väldigt svårt att ta rationella beslut när det går kraftigt neråt i en aktie. Och det är därför lite som jag ändå kan tycka att det är bra om man kanske som någon bas i alla fall har ett fondsparande. För det är lite enklare att tänka sig att om hela börsen går ner kraftigt, ja men då kommer den att gå tillbaka igen. Då kan man se de här längre tidsperspektiven. Men jag menar, för en enskild aktie så kan det ju faktiskt vara så att någonting har förändrats som gör att de inte kommer komma tillbaka igen. Och då blir det väldigt svårt om man inte är hyperduktig på att göra en analys, att faktiskt lita på den analys som man själv har gjort. Och när det då går neråt kraftigt, ja, om man säljer då ja, det är ganska enkelt att om man inte har någon tydlig strategi då kan man ta många små förluster där i enskilda aktier för att man inte har gjort en tillräckligt tydlig analys och kan förlita sig på den.
Tack så mycket för att du kom hit.
Ja, tack.